Fy fan vad gett. Vi har 150 kilo podcast. Denna vecka är vi... Fan, jag vet inte var vi är någonstans. Var är du någonstans, Jocke?
Alltså, jag sitter i Lund just nu, men... Jag bara tänkte på en grej att så här, du börjar avsnittet, alltså, eller i alla fall den lilla kritik vi har fått är ibland att du svär mycket i avslutningssegmenten.
Aha, okej.
Och nu ska du öppna och sen så öppnar du genom att langa två fan inom loppet av en halv minut eller 10 sekunder.
Åh oh, nej, har jag
men fan, det är trevligt.
Ja, men det är fan jävligt trevligt. Eller helvete vad trevligt. Okej.
Ja, nej, men det är kul. Men jag sitter som sagt i Lund. Ingen av oss är ju på inspelningsplatser där vi brukar vara.
Nej.
Jag sitter faktiskt utomhus för första gången och spelar in.
Ja.
Och gör... Ja, det kanske... Vi får väl be om ursäkt ifall ljudbilden är lite skev eftersom att det är lite... Ja, men olika vaktmästare som klipper gräs och folk som kastar amerikansk fotboll och så här.
All right.
Men ja, annars är det gött. Nu skiner solen på mig igen. Så fort skuggan kommer fram så blir det jävligt kallt.
Ja, men det är lite fågelkvitter i bakgrunden också.
Ja, det är, så är det ju.
Men det är väl ett härligt sätt att kicka igång första maj, eller så här majinspelningen utav 150 kilo.
Ja, det är ju andra maj nu. Men var är du någonstans? Hur har du det?
Jag vill ju verkligen veta varför du är i Lund sen, men det får du berätta.
Ja, absolut.
Men jag är, alltså, det här är så knas. Jag tänkte ju också att jag skulle sitta i en softpark, hitta något göttigt wifi och bara chilla i solen. Men igår då så började det spöregna och det håller fortfarande på att duggregna här i Berlin som jag är. Vi kom fram då igår med den här bussen, jag kan ta hela den här resan sen, men bara situationen jag är i nu är att jag sprang runt på lite olika kaféer för att hitta någonstans som var tomt, för det är ganska tomt i stan nu, för alla ligger ju bara totalt tvärade hemma i sängarna liksom. Så att jag skulle hitta något tomt café som hade wifi så att vi skulle kunna sätta upp den här Skypen. Men sen så skulle jag då, ja, men så hitta ett jävligt bra tomt café som spelade väldigt, väldigt tyst musik. Så att det hade kunnat gått att spela in där.
Okay.
Men sen så ska jag hålla på och mecka med det här wifi. Och då måste man ju så här skapa ett konto på... hit och dit. Men bara grejen av att så här, när jag ska skapa det här kontot, det var så jävla konstiga frågor, typ så här, vilket cigarettmärke röker du? Liksom så här, vad fan har det att göra med att jag ska ha ett jävla wifi? Det känns, vi pratade om det här förut med att så här, wifi borde ju vara en så här grundläggande rättighet som man har som människa nu för tiden, när alla är så jävla uppkopplade. Men det kanske inte riktigt är så här i Berlin, utan du måste liksom ange vad du röker, hur du röker, vilket märke av ciggen.
Men varför skulle man göra det, och vad har de för nytta av den informationen?
Ja, men alltså, min teori är väl, jag var ju så stressad så jag hann ju inte läsa igenom allt. Jag ville bara trycka i allting så att det skulle få det att funka. Vilket i slutändan ändå inte gjorde, för att jag inte hade ett tyskt telefonnummer och tysk adress hit och dit. Men min teori varför de vill veta vilka cigg man röker är väl för att det är någon så här, de ska kunna använda datan från de som sitter vid det här kaféet så att de ska kunna placera rätt cigg på detta.
Alltså,
så här, det är ganska värdefull data liksom ändå. Men det konstiga var ju att det inte gick att välja att jag inte röker.
Okay. så att jag var ju de förutsätter att alla i Berlin röker.
Ja, men eller snarare att alla som ska ha wifi ska fan röka. Liksom.
All right. Men var sitter du nu då?
Ja, men precis. Sen så blev det så att jag sprang tillbaka till hostlet där jag bor. Eller som jag sprang ifrån för att det var så mycket kaos här. För att vi hade blivit utcheckade. Ja, alltså när vi bokade, vi skulle få ett rum som vi skulle vara i alla tre nätter, eller två nätter. Men nu så blev det att vi skulle byta rum, så vi var tvungna att checka ut nu på morgonen. Så vi har inget rum just nu, vi har bara ett hostel liksom, som står och liksom, bara, ja, du vet, man känner sig så här rotlös ännu mer när man inte ens har ett eget rum liksom. Så jag gick ut på balkongen, bara kom igen, här kanske. Så står det några röker och så bara, nej, här kan jag inte heller spela in. Och de bara, hey, what's up, what's going on? Så här, och jag bara, ja, men jag är ganska stressad för att jag ska spela in den här podcasten. Och så bara känner jag hur de börjar så här, ta min tid, för att de börjar så här, dra in mig så här, vad är det för podcast hit och dit? Och jag bara säger så här. Och till slut så bara, men vad fan, spela in i vårat rum då.
Okay.
Så alla de har stuckit nu, och jag sitter i några random dudes hostelrum här, och så kommer in och städar och håller på. Så det är ganska så här olandad än så länge. Men snart så jävlar så är vi igång här, och så kan jag känna att jag är trygg med att vi platsen jag är på.
Ja, men vad fan, det är ju en härlig gästfrihet ändå, att de bara, ja men kom in i vårt rum, kör. Det är fritt fram liksom.
Ja, verkligen. Räddare i nöden, verkligen, verkligen.
Ja, då får de lyssna. Då kanske vi har nya lyssnare från Berlin. Eller ja, de kanske inte var därifrån. Men...
Nej, jag hann fan inte ens fråga. Det var ju allting så jävla fort.
Men de är inte svenskar, så de fattar ändå inte vad vi säger.
Nej, precis. De var väl australiensare eller någonting. Men de tänkte att de skulle vara med i podden på något sätt. Och så var det någon som missuppfattade konceptet med en podcast och ville vara med som skådespelare i någon film. Jag bara, okay. Vad händer?
Ja, jag förstår. Ja, men ska vi dra igång det här och prata lite mer om varför jag är i Lund?
Ja, verkligen. I wanna know it all. Nu kör vi. Ja, men varför är du i Lund nu då?
Ja, jag har ju hamnat här nu för att jag hade världens stressigaste första maj, tror jag. I alla fall på morgonen, eftersom att jag vaknade efter Valborg. Ja, men vi kan väl börja med själva Valborg liksom.
Ja, alltså senast vi hade kontakt innan nu var ju att jag messade, eller du skickade glad Valborg till mig, och jag ville att jag bara åkte till Uppsala nu för helvete, ut och festa. Och du satt inlåst på ditt kontor i handklover, kändes det som. Eller vad hände? Berätta.
Nej, jag jobbade i Valborg och hade möte med min lärare. För att så här, ja, men man ska ha det under praktiken. Att de ser vad man gör och att man utvecklas i rätt takt och så där, för både myndigheter och för skolan själva liksom. Men, ja. Så jag var där, och sen så sprang iväg till systemet innan de stängde, och hade ändå en tillräckligt planerad Valborg för att så här, ja, jag vet att jag ska träffa lite vänner, och jag vet att vi kommer gå ut sen. Det var det jag visste liksom. Ja. Sen så visste jag inte om vi skulle gå ut i Uppsala eller om vi skulle gå ut i Stockholm, men det lutade väl åt Stockholm, precis som det gör varje år för mig. Jag orkar aldrig planera någonting. Om det ska vara att jag åker någonstans, så ska det vara jävligt spontant. Och det var egentligen precis vad som hände första maj. Alltså dagen efter Valborg så vaknade jag upp ganska bakfull liksom, som man är dagen efter Valborg.
Ja, gud.
Och jag bara minns att precis när jag kom hem på Valborgsnatten så snöade det. Som liksom ett sista hån från den här jävla vintern, att vi lever i ett vinterland liksom. Och då blev jag bara deprimerad och tyckte att livet sög. Och sen när jag vaknade upp så var jag bara så här, ja, men som förra gången så pratade jag om att man hade såna vårkänslor och var så glad över Stockholm. Och då, just där och då i sängen på morgonen, eller på dagen första maj, då kände jag bara att jag vill bara härifrån. Och då, precis då, jävligt lägligt, så var det en kompis som pluggar i Lund som mässade mig och bara så här, och vi har ändå pratat om att jag ska komma och hälsa på, eller i alla fall liksom åka till Lund och festa eller bara hänga liksom. Ja. Så då kom det extremt lägligt. Så då gick jag in på SJs sista minuten biljetter.
Ja.
Och kollade, så bara 250 spänn. Jag bara okej, men då bokade jag den. Så bokade jag den, och sen så var det så här, okej, tåget går om en timme. Jag har inte duschat än. Så då då var det ju, stressen var i full panik. Och också på natten på vägen hem efter Valborg så hittade jag en killes iPhone på tunnelbanan. Och då, som för något form av att få tillbaka lite karma efter att jag har haft lite stökiga helger innan och stul lite drinkar och shots av andra människor på krogen, så vill jag få tillbaka lite karma. Och tänkte att ja, men jag, nu ska jag vara en bra person och ge tillbaka den här telefonen. Så vad jag har att göra då är att jag hade lämnat min dator hemma hos Linn, hon som jag bodde med förut. Så jag börjar med att ringa henne och säger: hej, jag är jätteledsen, men kan du göra mig en jättestor tjänst? Kan du komma till centralen med min dator, för jag kommer inte hinna hämta upp den, för jag måste åka till Lund. Ja. Och hon, som den ängel och räddare hon är, så åker hon från sin sista tentapluggsdag och åker och lämnar min dator till mig. Och hon är helt fantastisk och ska ha all heder för det.
Ja, men jävlar. Tack så mycket, alltså jävlar. Det påverkar mig också, känns
det. Ja, men det är det som har gjort att vi kan spela in idag, för jag hade micken i den väskan också liksom. Right. Nej, men så jag är väldigt tacksam för det, tack Linn. Men sen så också löste det sig med telefonen, eftersom att den här killen som äger den tydligen jobbar på Coop i centralen, så då kunde jag lämna den till hans personalchef där. Okay. Och han var ju väldigt tacksam till mig, så det bara löste sig smidigt. Och sen så gick jag in, bokade en biljett, eller hämtade ut biljetten, och sen så gick till tåget och var där 10 minuter innan det gick. Så att det var ju en jävla röta. Det var på gittan att det gick. Men så nu är jag i Lund i alla fall, och sitter och fryser i skuggan i den här parken, för nu gick solen i moln igen. Ja, men så var min stressiga första maj. Jag vet inte riktigt så här. Nej, men när man kom hit första maj så kände jag ju att det är ju något speciellt som händer i en när man kommer till, alltså när en stad är bakfull. Alltså, förstår du vad jag menar?
Ja.
Det är lite som hela världen eller hela Sverige är på nyårsdagen.
Ja, precis.
Alltså allting bara stannar av. Jag kan ändå se att så här i Stockholm första maj så är det ju ändå liv och rörelse. Folk demonstrerar, folk går ut och gör saker, och alla har inte firat Valborg, så att det är ändå ganska mycket rörelse i stan liksom. Men just en studentstad är ju på det sättet jävligt... Ja, men den blir ju bakfull på ett helt annat sätt, och det är väldigt märkligt.
Ja, men jag håller med. Det är det här täcket som i princip dras över en stad när man bara, folk har den här groggigheten eller bara mosigheten i skallen som får folk att bara inte fungera riktigt som människor borde. Jag känner av det här också i Berlin, att så här dagen efter första maj, att folk som jobbar här på hostlet, det känns, de har ingen aning om vad de pysslar med, typ allting går bara i så här sånt jävla långsamt tempo, och ingen vet riktigt vem som, de vet inte vad de har framför sig, vem de pratar med, och bara alla har det här molnet omkring sig och dimman som ingen riktigt kan jobba sig igenom. Men ja,
alla är ju inne i någon form av töcken, och det smittar ju av sig. Det var lite det jag skulle komma till, att när man kommer till en stad så tar man ju in den stämningen som den staden erbjuder just då. Och jag känner att när jag kom till Lund så var det ju ändå rätt mycket som, alltså jag hade ju verkligen blivit av med min bakishet och jag var taggad på att komma hit. Men när man kommer till en stad som har den här auran omkring sig, så sveps man in i det på ett väldigt, väldigt speciellt sätt. Och det är lite speciellt att vara turist eller en av dem som åker till staden när alla andra åker från den.
Ja, men då, det känns väl ändå som att man kan vara den här injektionssprutan som vi har pratat om förut, att man kan vara den som kanske lyfter upp någonting och gör... Vad fan är det som låter?
Nu är det en stor... det är en stor grävskopa, och den släpar en stålbur.
Okay.
Och den stålburen låter utav bara helvete, alltså.
Ja, okay.
det var nog de två värsta kombinationer någon kunde ha kommit på för att störa en ljudbild.
Ja.
Och så körde de den 2 meter från min mic.
Ja, men fint. Men, Men du sitter i slottsparken eller?
Nej, jag sitter i på bakgården till till några olika studentkomplex, så det är ganska vindstilla ändå. Det brukar ju ändå kunna blåsa rätt mycket här nere i Skåne. Ja. Men nu sitter jag liksom inramad av hus, så att det är ganska lugnt i alla fall. Ja, men okay. Även om de gräver och kör traktorer med stålburar på.
Men hur ser Lund ut nu? För jag menar, jag var ju där i, vad blir det, en kortis på Valborg på eftermiddagen när folk liksom har lämnat parken, och det är ju misär i hela stan. Det var ju liksom, ja men en sjuk, du vet, det bara ligger skräp precis på varenda millimeter av gatorna, och alla liksom, folk studsar ju, kan ju inte gå rakt utan studsar mellan väggarna framåt liksom för att kunna...
Exakt, och det var precis det som jag blev så förvånad över, att när jag kom dit på kvällen 1 maj så var gatorna helt rena.
Oh,
alltså jag blev så förvånad över hur snabbt de hade ställt upp det, för jag tänkte att det måste ju vara så mycket skit när jag kommer dit. Men det var det inte, och det förvånade mig lite. Så de hade gjort ett jäkligt bra uppställningsarbete. Dock i parkerna som vi gick förbi så låg det fortfarande skit. Och speciellt när det är privatägda eller när det är liksom studentkorridorer som sköts av,
av
privata fastighetsskötare. Liksom. Då blir det ju speciellt stökigt, och de tar det istället på som idag den 2 maj. Men nu är det ganska klint och fräscht att sitta i den här parken igen. Så nu kan vi festa en gång till.
Ja, men alltså jag blir alltid så imponerad utav sådana här. För det är ändå, man har ju lyckats mobilisera tiotusentals liksom studenter också, och folk som bara plötsligt engagerar sig i att göra en enda sak, och det är liksom att få gatan är rena. Och det ser ut som så här, en människa skulle aldrig kunna klara av det, men just det här gemensamma så här, bara nu kör vi, och så bara plötsligt, alltså, ja, men det, jag tycker så häftigt, det är samma sak.
Sitter du här och förespråkar kollektivet?
Ja, nej, men ja, det är bara samma sak när jag tänker på när man ser Roskilde byggas upp liksom, när entréerna liksom bryts ner och folk bara väller in på festivalområdet. Och man bara ser hur på loppet av en halvtimme så har hela campet bara exploderat.
Och det är så här, byggt upp.
Ja. Men tänk om man bara skulle kunna använda de här mobiliseringskrafterna till liksom, vad fan som helst. Att man bara så här, ja men nu ska vi ju lösa världshungern eller vad det nu kan vara. Och det, plötsligt,
ja men det som är väl att folk har inte den... Tyvärr, alltså när man har betalat för att gå på en festival, då har man ju investerat någonting själv, och det är då man vill få det här så snabbt som möjligt, och alla vill samma sak. Mm. Men tyvärr så tror jag att folk har för mycket vinstintresse. När man vet att det finns någon som kan tjäna pengar på det här, då vill inte jag hjälpa till utan att få min del av kakan. Men när man istället gör det motsatta i form av en festivalsituation, att jag har betalat för att jag vill vara här, och det har alla de andra också, då vill man istället hjälpas åt. Så det kanske är så man ska börja göra, att alla människor måste betala på något sätt för ja, men,
ja, det
jag
kallas
vet inte
för
riktigt.
Skatt det du är ute efter.
Ja men exakt, och det är det jag känner så här, då borde man ju ändå hjälpa till, men vi är inte så, tyvärr så är vi inte så solidariska människor, och det är väl, det är ju en del i att vara människa, att tyvärr så är det inte så enkelt, det är inte så svart på vitt att vi hjälper inte varandra.
Fast det är väl där det kanske blir så frånkopplat bara med just så här skatten, det är man i och med, alltså så här, det finns ju en tydlig disconnect i att så här, var min skatt eller så här, jag betalar någonting men jag vet inte vad det går till tydligt liksom. Och där, jag tror att det är, men å andra sidan på en festival så blir det så mycket mindre samhälle, där är ju skatten entréavgiften liksom. Och liksom hela,
och då blir samhället perfekt tycker du? där alla lever på en liten yta i tält, svettas och bara dricker alkohol och tar andra substanser.
Ja, men det är en utopi på något sätt.
Ja.
Det har varit väldigt så här, omtumlade ett par dagar nu. Det känns knappt som att jag vet vilken dag det är, just för att jag har varit på resande fot väldigt mycket och sovit väldigt lite och bara så här, inte haft en fast punkt någonstans den senaste veckan. Ja, men typ lite som nu, att jag inte ens har ett hotellrum att vara på, utan kniper in mig här på någon annans rum. Men det som har varit grejen är att jag i tisdags så var jag på, skuggade en snubbe på en jättestor och fantastiskt häftig byrå i Malmö, som jag tror jag pratade om förut, som heter As2. Och hela grejen var, det jag gjorde, vi kallas för work shadowing, är att man egentligen bara följer efter en snubbe under en dag på jobbet, bara för att haja lite vad som faktiskt pågår på en byrå.
Vad han egentligen gör när han är en sån där så kallad reklamare.
Jo, men precis, men det var ju verkligen den känslan jag hade, så här, det, att öppna Pandoras box, det, man har ingen aning om vad, alltså, så här, för det känns otroligt för mig okonkret, alla de här jävla liksom jobbtitlarna och vad man nu faktiskt är och vad man gör. Och att faktiskt gå och följa honom en dag, han jobbade som produktstrateg, och det är så här, I couldn't really tell you what it is, men jag kan ändå känna så här, jag har en mycket bredare förståelse för vad han gör och hur han, hans funktion i olika projekt är och vad han liksom så här pyssla med. Och det var en otroligt stressande dag för honom, vilket var jävligt kul för mig att få se så här, vad som faktiskt kan pågå och hur hans setup för en dag är. Och det roliga var, jag tror att jag sa det här, för förra gången jag var på den här byrån så hade den här killen kommit fram till mig och bara, Magnus, det är du trollkaren, så här. Och jag bara, vem fan är du, föll jag på att säga. Men han hade stött på mig, eller vi hade träffat varandra på en fest för typ 4-5 år sedan. Så jag hade så här, fan, jag kände igen honom som fan. Jag blev väldigt imponerad av att han faktiskt kom ihåg mitt namn och visste vem jag var. Men det roliga då i slutändan var att han då av en slump också skulle till Berlin nu samma dag som jag. Så att vi var ute och festade tillsammans igår och kunde så här reflektera lite över hela den här workshadowing-grejen. Men det jag kände var att när jag bara kom ut från Karlskrona och kände att jag sattes i en kontext och fick sätta igång och jobba lite och så här, jobba för att knyta kontakter och liksom bara komma igång och twittra igen, har jag börjat göra nu. Jag har haft lite uppehåll på ett tag nu. Har känts bara, den här känslan av att så här, ha bollar i luften har varit så viktigt för, eller jag bara känner att det blev, jag bara kände hur den här switchen bara kom, att det, så här, så fort det börjar hända saker och så fort jag kan börja ha projekt i luften och det händer saker omkring mig och inte bara sitter i Karlskrona, så börjar jag må så jävla mycket bättre.
Så du känner att det är lite, när ditt Twitterflöde börjar uppdateras mer och mer, då vet man att då kommer vändpunkten, att då, nu börjar Magnus rent psykiskt må bättre och komma till sitt rätta jag.
Ja, alltså jag tror att det är den tydligaste indikatorn. När mina sociala medier börjar så här, bli lite för mycket. Så, här,
så vad snackar vi då? Är det så här, när vi är uppe på 2 tweets om dagen, då är det på gång, och när vi är uppe på 5 tweets om dagen eller 10 tweets om dagen, vad är skalan liksom?
Alltså jag tror att så här, när jag var på den här toppen i du vet, när jag var helt uppe i varv.
När du var som mest euforisk i somras.
Ja, eller efter sommaren när jag precis hade börjat på Hyper och man var helt, ja men det är bara att lyssna på de första par avsnitten när jag är helt så här, Karlskrona är piece of heaven liksom, allting var så jävla underbart och nykär och allting. Men där någonstans, då var det ju liksom i alla fall 4-5 foursquare check-ins om dagen, var någonstans jag är. Och hur jävla intressant är det på skalan när man är i Karlskrona liksom. Bara, ja men nu är jag hemma i Bangladesh, sen är jag liksom i skolan, kanske checkar in på ICA bara för att så här, tävla lite med de andra som använder foursquare. Men foursquare använder jag inte längre, som tur är, för det är ju verkligen sån här, och herregud vad det konsumerade tiden precis innan jag skulle gå och lägga mig. För att just där var den här, men fan, jag har inte uppdaterat allting jag borde uppdatera idag. Så då tar det ju liksom en sån här halvtimme innan jag skulle gå och lägga mig. Eller innan jag kunde somna liksom. Och bara så här, ah, men uppdatera där, tar en tweet där. Så bara, retweet. Alltså så här, det bara snurrar. Så jag tror att skalan skulle väl kunna vara så här, ja, men 2, 3, 4 tweets om dagen, det är en så här, men då är många god och glad, det är en bra rullning. Men när det börjar bli typ så här 20-30 så här tweets och retweets, whatever, då tror jag att,
då börjar varningsklockorna ringa, och då ska jag ringa dig och lugna dig och ta ner dig på jorden.
Ja, ja, men kanske, jag tror det.
Okej, okej.
Nu kommer jag bara producera fram det genom, men jag tycker ändå det är spännande att se som symptom för när uppvärmningen liksom, att så här, vad min läkare skulle säga om jag skulle faktiskt så här, ja, men ha det som en skala istället för de här gamla så här humörsskalor som man ska svara på massa tråkiga frågor för att de ska pricka in den på en så här siffra hur man mår liksom.
Magnus Sigler-skalan, eller är det Twitter-skalan?
Ja, men det är nog Twitter-skalan.
Det är ju coolare om den är uppkallad efter dig.
Ja, ja, det, men
Sigler Magnus-skalan blir det då, eftersom att du heter det på Twitter.
Ja, men precis.
Men någonting som jag tyckte var intressant när du sa det här med fler bollar i luften, och att du upptäckte att det var viktigt när du snackade med den här killen från byrån.
Ja, ja.
Och att du börjar känna att du kan ha det och att det är bra liksom. Det är ju någonting som jag, eller det är väl det största jag har tagit med mig från den senaste praktiken jag har haft tillsammans med Aron, eller har fortfarande. Ja. Att nu när Folkets främsta företrädare är inspelat och klart, så ska jag ju börja göra andra saker tillsammans med Aron. Och då är det ju en massa små projekt liksom. Som frilansare så måste du ju ha lukrativa projekt, en 3, 4, 5 stycken igång samtidigt.
Ja.
Och då är det ju verkligen så att så här, ja, men få en podcast attraktiv och lukrativ och ha en sponsor, och sen skriva ett manus som man kanske inte får direkt men som man vet att man kan försöka sälja till någon, och sen skriva en bok eller liksom klippa någonting. Vad det än är, så är det korta små projekt som hela tiden måste generera pengar.
Ja.
Och helst också ganska mycket pengar, och du måste kunna ta mycket pengar för det eftersom att du inte vet när din nästa paycheck kommer. Liksom. Mm. Du måste återinvestera 70% av din inkomst i ditt bolag för att du ska veta och säkra din framtid liksom.
Ja,
och det är någon form av verklighet som har kommit ikapp mig, att så måste jag börja jobba och tänka, och jag har ju anlag för att jobba så att jag är, det är jag ju väldigt glad för. Men eftersom att det inte finns formen av fast anställning i den här branschen, så är det ju väldigt bra att nu ha insett det och kunna jobba för det liksom.
Ja, men verkligen, det är precis det jag pratar om också liksom, att bara känna att man, ja, men det är bra att ha, eller det känns jävligt skönt att ha alla de här liksom, keep it rolling liksom, ha det bara rullande hela tiden och känna att man gör saker. Men det är just det jag också känner, att jag känner att jag är väldigt styrd utav planering i via min telefon, och att kunna jobba väldigt mycket med min telefon som verktyg, vilket jag är lite orolig för. Och det är där också jag känner så här, mycket bollar i luften fast samlade nu via ett kommunikationsredskap, verktyg liksom. Men det är det här jag är lite orolig för, för att jag vet om att jag har varit i den situationen förut, att så här, genom telefon kan jag hålla mycket bollar i luften, och så här, man kan planera saker via kalender och alla möjliga verktyg som man har i telefonen, men när den dör så skapas det en stress i mig. Och jag kom att tänka på det just när jag skulle då på Valborg. Så efter att jag tog en till dag då på den här workshadowingen på us 2, och bara för att det var så jäkla spännande, och vi det var väldigt väldigt inspirerande det som hände första dagen, så vi ville fortsätta jobba på det andra dagen. Det som hände var att jag skulle till Lund, och jag skulle tillbaka för att hoppa på den här galna hippiebussen till Berlin. Men jag märkte så här, för att hinna planera allting och träffa rätt person vid rätt tillfälle och allting skulle synka, så behövde jag ju använda både liksom ena sms-funktionen, men sen, som är synkad till min Google Hangouts, för att twittra med den andra personen och så här, synka ihop allting, så började batteriet konsumeras otroligt mycket givetvis. Och det här gjorde ju då att jag kände stressen liksom krypa sig in på mer och mer i samma takt som batteritiden gick ner mer och mer.
Och det, jag förstår.
Det var bara en spännande reflektion, för jag visste att så här, i slutet av dagen klockan 8 så skulle jag hoppa på den här bussen. Och jag visste att jag bara behövde ha batterier till den tidpunkten. Och det bara så här, och det kändes så hemskt att behöva vara så jävla beroende utav telefonen i det här sammanhanget.
Mm. Jo, men det är ju jävligt intressant det där med att hur mycket man påverkas av när batteristapeln på telefonen blir röd.
Ja.
Alltså man rent det blir psykiskt påfrestande och telefonen på något sätt bränner i fickan för att man, ja, men man vet att när som helst så kan den här dö. Även om det för mig ibland är så att jag inte har något viktigt att göra, men bara tanken på att jag inte kan bli nådd eller nå andra,
ja.
Det är det som gör att det är så jävla jobbigt. Och att jag har någon form av, som jag har sagt och som jag har pratat om varje gång vi pratar om mobilen eller beroendet av den, är ju att varje gång jag inte tar in information eller lyssnar på musik eller podcast så blir jag orolig av det också. Så att om jag vet att jag ska transporteras någonstans där jag inte har mina vänner närvarande, så blir jag ju stressad av att då kan jag ju inte ha den tryggheten heller. Och det är ju för jävligt. Men, men hur löste du det med dina vänner då? Fick du kontakt med dem?
Ja, nej, men så hela, men det som hände då var att jag lyckades få allting att funka. Jag åkte till Lund, träffade Andrea, tog med mig en kompis från Hyper Island i Stockholm som då gör sin internship på en annan byrå i Malmö. Och så satt vi där i en jättetrevlig park och spelade TP och lite off från hela den här kaos Valborg i Lund. Som var jävligt trevligt. Och där satt vi 2-3 timmar, drack massa bärs. Och sen så var det bara direkt tillbaka till Malmö och hoppa på den här sjuka jävla bussen. Jag tror att så här, om det är något sätt jag vill transportera mig på, eller så här, om det är något sätt jag vill röra mig runt i Europa, så är i den här bussen. Vi måste bara föreställa dig, det är en gammal så här,
vad är det för buss?
Det är en gammal Skånetrafiken buss som de har helt och hållet byggt om till att de har satt in massa så här assofta sköna soffor i den här som bara går längs kanterna och en massa discoljus överallt och de spelar karaoke och de har en bar och det är liksom frukost ingick på morgonen och det är bara så här. Det är så här en hel vardagsrum som bara transporteras med en massa goa sköna människor.
Det är ett rullande hotell.
Nej, alltså det är inte riktigt ett hotell. Det kommer vara det för, eller det är det nu för ett par styckna som bor på bussen under Berlinvistelsen. Men det är ju mer så här det bästa sättet att röra sig på. Liksom, det slår all annan transport jag bara kan tänka mig. Nej, men så att vi åkte med den, så stannade vi till då vid Trelleborg, såg lite Valborgseld där och sen tog vi färjan över. Men så kom man ju på att man fick ju inte vara på bussen under färjan såklart, utan var tvungen att vara på däck någonstans. Och så var det här hemska upplevelsen av att ligga på så här heltäckningsmatsgolv och bara försöka få någon timmas blund innan man då skulle upp klockan 6 för att gå ner i bussen och gå vilse på alla de här däckplanen, för att det är så otroligt dumt organiserat på de här båtarna. Och sen så åkte man iväg då till Berlin och var framme då igår klockan 9 på morgonen på 1 maj för att få uppleva Berlins sjukhet på 1 maj.
Vad är det som händer där då?
Ja, men alltså grejen är så här, Valborg finns inte alls på samma sätt som jag har förstått det här
Nej, man firar liksom 1 maj, det är det som är grejen.
Ja, men exakt, och det är alltså folk vallfärdar från hela världen till de här, det är ju, alltså, allting kretsar ju egentligen kring att det är massa stora feta demonstrationer runt om i hela stan. Men sen så har ju, känns det som att typ så här, Berlin stad vill så här, dra ner lite på de här riotsna, så de anordnar massa stora fester, gatufester med scener precis överallt. Och det är så jävla mycket människor överallt. Vi kommer ju knappt ut från vårt hostel för att folk bara så här springer på gatorna. Och det är folkfest i hela stan. Liksom. Så i alla parker precis överallt så är det liksom open air klubbande disco. Och det säljs
fan,
liksom mojitosar och drinkar och öl. Och allting bara säljs överallt. Och det är en riktig så här, härlig dunderfest. Liksom. som jag hoppas verkligen du kan få komma med mig nästa år och uppleva det här tillsammans, för det är så fett. Det är så jävla fett.
Fan vad nice.
Det, nu är man ju, upplever jag ju lite att det du upplevde igår från efter Valborg med bakisheten över hela stan liksom. Det är tomt och det är bara regn.
Ja, men det är ju ett jävla ghost town. Men sen så vet man ju, som sagt, så är det ju studenter och de har kort återhämtningstid, så att imorgon lär det ju bli på ett igen. En grej som jag tänkte på vägen hit till Lund när jag åkte tåget var ju att så här, dels jag satt i en jävla djungel alltså. Det var ja, men du kanske hade älskat det, för du är ju sån som du älskar ju barn. Ja. På det sättet att du kan på något sätt, på något märkligt sätt relatera till dem. Vi behöver inte gå in på det mer, men det var i alla fall, jag satte mig i min kupé och sen så kommer in en mamma med sina två barn som kanske var 5 och 6 år gamla. Två pojkar som alltså i den här kupén beter sig som två schimpanser. Två jävligt glada och adrenalin fullsprutade med adrenalinschimpanser alltså. De bara hoppar runt och klängde i saker och skrek och, alltså, jag tycker ju det är livligt och trevligt, men när man är lite smått bakfull, vill sitta på ett lugnt tåg och lyssna på musik eller så där, så är det inte optimalt.
Det är det värsta. Det är det ju absolut värsta.
Nej, men och då så, men jag lyssnade ju på dels musik men sen så också på podcast, så då lyssnade jag på, eftersom att det inte hade kommit ut något nytt som jag inte hade lyssnat på än, så lyssnade jag på gamla avsnitt av Alex och Sigge, och jag tog då de bästa som jag tycker, och det finns ju vissa segment där som gör att jag skrattar högt, alltså utan bara av att lyssna på det börjar skratta.
Ja.
Och när man ser ut som en vanlig tråkig kille som sitter på ett tåg och har hörlurar och ingen hör vad som pågår i hörlurarna, de tror kanske att det är musik, att jag lyssnar på Beethovens 5:e symfoni eller något.
Ja.
Men att jag helt plötsligt börjar gapskratta, alltså som en sinnessjuk person. Alltså, och de här barnen bara tittar på mig och bara, varför skrattar han? Och då växtes ju någonting, alltså jag kunde inte sluta, och jag svarade ju inte honom, men jag, någonting väcktes ju i mig att skratt är så exkluderande. Det är ju någonting som är mellan två personer och eller mellan, ja, mellan de som är involverade i samtalet.
Ja.
Och när man bara har en envägskommunikation in som får en att skratta och de andra runt omkring en inte hör den, då verkar man ju bara sinnessjuk.
Ja.
För skratt är ju så nära galenskap du kommer. Alltså du tycker, alltså det finns ju ingenting som är så märkligt som en människa som med ett alltså det här förvridna ansiktet som uppstår när man, när någon skrattar och skrattar hysteriskt och får ont i magen liksom.
Ja, ja.
Nu säger jag inte att det var det som hände, men det är ju någonting väldigt personligt. Du ser ju in på något sätt i deras mörkaste sidor liksom.
Ja.
Nej, men och jag tror att det är ju dörren till djävulen lite, eller djävulen i oss alla, att skrattet är så nära den galenskap och mörker du kommer. För att när jag tänkte på det också när jag på mitt valborgsfirande var på middag, så var det några från som pratade spanska där.
Mm-hmm.
En tjej från Mallorca och hennes vänner som pratade spanska och skrattade när jag var den enda som inte förstod. Jag vet att de skrattade inte åt mig, men det var ändå väldigt exkluderande i det att de pratar och jag fattar inte vad de säger, och så skrattar de högt.
Ja.
Och då kan ju jag iaktta dem och se att så här, eftersom att jag inte har någon aning om vad de skrattar åt, så skrattar ju inte jag heller. Och då ser jag ju bara hur människor ser ut när de skrattar, för annars brukar man ju skratta själv när andra gör det, och då har man inte den uppmärksamheten. Men folk är djävulen i skrattets stund. Ja. Alltså i den lilla euforin som uppstår, ja, så tror jag att det är nyckeln till deras mörka och innersta sidor.
Ja, alltså någonstans, det här du säger när man skrattar, när man lyssnar på någonting. Jag har börjat så här, känna att det börjar bli lite mer socialt accepterat och att så här, fnissa lite och så här, skratta. För folk vet ju att så här, podcast,
ja,
lyssnar.
Folk vet att podcast finns liksom.
Men däremot är någonting som jag har, eller som jag upplever när folk sitter och läser på tunnelbanan och skrattar. Det är, nu är det, givetvis så förstår ju alla att det är på grund av det de läser. Men det, där blir det för mig en sån så här, men vad, eller jag brukar kunna reagera mycket starkare på just det, att så här, för att jag har väldigt svårt att få den här reaktionära så här, känslan typ när jag läser. Men det jag tänkte på när du sa det där med skratta på tåget var att när jag kommer ihåg en av de här sjuka episoderna när jag var manisk i nian, och det här kommer låta helt sjukt, men jag kommer ihåg att jag hade precis köpt Lasermannen. Tyckte det var jätteintressant med Lasermannen. Jag hade köpt den boken. Mm. Och så kommer jag ihåg hur jag hade inte sovit någonting på hela natten. Och så satt jag då på en fullpackad så här, direktbuss hela vägen från Sollentuna in till stan. Så det är ju ändå så här, 35-40 minuter man spenderar, alltså verkligen ihopklämd med en jävla massa andra människor. Så man har ingen möjlighet att så här gå av eller på, utan man ska hela vägen in. Och så satt jag där och läste den här Lasermannen på bussen. Och så, jag vet inte, det var någon helt så sjukt som kom över mig, som inte var relaterat till Lasermannen, utan det var bara att jag satt och började storskratta. Och sen började jag liksom skratta åt att jag skrattade. Och skämdes.
Så du kom in i någon form av manisk galenskapsspiral?
Ja, men jag skrattade åt det jag skrattade, och jag skämdes lite för att jag skrattade, vilket gjorde att jag skrattade åt att jag skämdes. Alltså det blev en sån här sjuk jävla jobb. Och sen så satt jag ju liksom och läste Lasermannen och bara kände så här, shit, folk omkring måste tro att jag är helt jävla psykopat här. Och sen så är jag bara liksom, på toppen på det så var jag ju faktiskt ganska manisk då, vilket gjorde ju allt, ja, det var bara knas hela situationen. Och så, ja, bara kom och tänka på det för en sån weird jävla situation.
Men jag säger ju det, att skratt är fönstret till Satan.
Ja, men det är det, verkligen. Har du sett det förresten? Måste bara berätta. Det finns en doftspray som du sprayar på vattenytan på toaletten. Det, här är, det finns en helt sjuk reklamfilm som just, den är så riktad mot tjejer som skäms för att de bajsar när de är på toaletten. Så du sprayar den här på vattenytan, och så skapas det en liten sån här, en litet ytlager. Så att när bajset då har kommit under vattenytan så isoleras lukten, som gör att det luktar inte, det liksom, bajset kan inte lukta från när det ligger under vatten.
Okay.
Det är så sjukt, bara hela den grejen. Men det jag kom att tänka på det heter typ så här putty spray eller något sånt där, jättemärkligt. Och hela reklamfilmen verkar bara som ett stort jävla skämt, och de har bara så här spelat på att det verkar som ett skämt, men så bara, but no, this is actually a real product, we're not kidding. Men jag kom att tänka på att om man inte kan ha, eller hela grejen, alla brukar ju göra, brukar ju langa så här, för att man inte ska höras eller luktas att man är på toaletten, så lägger man ju toapapper i, som plumspapper.
Ja. Eller så spolar man kranen på högsta volym, vilket är det dummaste man kan göra, eftersom då vet ju alla att man ska skita.
Ja, ja men precis, precis.
Det är jättemärkligt.
Ja, jag vet fan. Men det blir ju så här, om man har nu det här plumspappret på den här vattenytan, då kommer man ju inte få, eller då kommer ju ytskiktet försvinna, vilket bara, det ena bara löser ett eller skapar ett annat problem som är.
Men vad gör man då med plumsandet liksom? Bara för att det inte luktar, eller alltså, det där är ju den märkligaste produkt jag har hört om.
Ja, men tydligen så säljer den som smör i sol. Alltså det finns så, jag så bara kollade på den här hemsidan, det var så jävla mycket så här reviews, och alla bara älskar den här produkten, bara, det är det här jag letat efter.
Vad sjukt. Ja, och nu har 150 kilo podcast gjort reklam för den också. Ja. Så nu kommer den sälja ännu mer. Okej, men med de orden, vi lämnar bajset, tror jag.
Ja, men det gör vi.
Och så vi får helt enkelt avsluta dagens avsnitt med den lilla produktplaceringen.
Ja, men precis.
Och vi har ju då, ja, vi vill säga tack så jättemycket för att ni har lyssnat på avsnitt 42 av 150 kilo podcast.
Ja, men precis.
Och vi ber om ursäkt återigen ifall ljudet är totalt crap. Men vi hoppas att ni har lyssnat igenom ändå och lidit med oss. Nu måste jag gå in, för nu känns det som att det kommer börja regna när som helst.
Okej.
Spring. Och det är riktigt, riktigt kallt. Men har du någon skön avslutningslåt som vi ska spela?
Oj, ja, men vad fan, slå på Sonnenpans bara för att vi ska få fram solen igen. Så
ja, och det passar ju nu för att du är i Berlin. Sonnenpans, betyder det soldansen?
Ja, precis.
Ja.
Så nu
då,
kör vi.
Då dansar vi alla soldansen in i den här kalla maj månad och hoppas att sommaren kommer bli desto varmare.
Det gör vi. Oh my god, härligt. Ingen mer snö i Stockholm, för fasen.
Precis, ha det gött. Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi.
Bra.
Puss på er.
Puss.